SHL-säsongen är igång, men ingenting är som vanligt. Knappt någon publik på läktarna och alla måste vi tänka på att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Hur förhåller sig Färjestad till det? Och hur går det till bakom kulisserna när en spelare går sönder? Det är två av sakerna vi ska grotta ner oss kring idag när jag för första gången säger välkommen till VF Hockey till Mattias Hell.
Tackar, tackar. Ära att vara med
i alla fina på. Du smilar in dig direkt där. Bra, nu kommer det bara snälla frågor. Du är ansvarig för det medicinska teamet i Färjestad. Vi hade ett samtal, jag och du, i fjol om din titel. Varför vill du att det ska vara just så och inget annat?
Ja, alltså utåt sett så var det ju lite att jag var medicinskt ansvarig. Och det är en viss skillnad där. Ansvarig för medicinska teamet är jag. Men medicinskt ansvarig är ju en läkartitel, kan man tycka då.
Just det.
Så att därav den lilla skillnaden där.
Så innan vi går vidare, vad består det där teamet som du är medicinskt ansvarig för? Eller av, så att säga.
Ja, men det består av mig då, som är sjukgymnast. Och så har vi då Oskar Strandlund som är naprapat. Och så har vi Magnus Hallén som är kirurg, Anders Engström kirurg och Dick Larsson ortopedkirurg.
Det är ganska mycket folk ändå. Ska vi säga, alla jobbar ju inte full tid direkt, men...
Nej, precis. Läkarna är ju med på konsultbasis, kan man säga. Att de sköter kring matcherna och så matchläkare och kopplas då in vid olika, beroende på vad det är.
Ja, men precis. Precis. Men du, då har vi lite koll på grunden. Då ska vi gå in på djupet på dig. Och i och med att du är en premiärgäst så kör vi en profilruta. Så jag säger namn.
Mattias Hell.
Ålder?
39 år.
Familj?
Gift med en dotter på 5,5 år och en Rhodesian Ridgeback hund.
Ja, vad är det? Jag har ingen hund. Alltså jag bara, vad är det du berättar om nu? Du bor?
Villa på Färjestad, 800 meter från hallen.
Ja, men du cyklar till jobbet eller går till jobbet eller vad är det som gäller?
Ja, jag åker någon sorts elmoppe för tillfället.
Oh, se där, ja. Yrke då? Vad säger du? Vad presenterar du dig som?
Ja, sjukgymnast. Numera ny titel fysioterapeut, men jag är sjukgymnast.
Exakt. Egen främsta hockeymerit?
Oj, den är svår. TV-puck silver kanske.
Oh, ja, när var det då?
Ja, när kan det ha varit? Det är ju 81-gänget då. Vi fick se mot Dalarna, kommer jag ihåg, i finalen.
Ja.
Ja, år, vad kan det vara? 95 kanske, 96 någonstans där.
Ja. Men då ska vi se, 81-gänget, då, vad har vi i det nu då? Då är det, vilka gick längre i hockeykarriären än du, om jag får vara så krass?
Ja, ganska dålig årgång generellt, men jag tror den mest kände är väl Niklas Kronvall.
Ja, just det. Just det, men du spelade du i Värmland eller var du i...
Ja, Värmland. Jag är ju... Färjestad spelade sen jag var sju år, tänker jag, någonstans där. Så representerade Värmland i TV-pucken och i McDonald's Cup som var året
efter. Vilka hade du med dig i det laget då?
Stora stjärnan var ju Fredrik Sundin.
Ja, just det.
Som sen gjorde några matcher i Färjestad och Timrå. Kanske Skellefteå till och med.
Lyckas var en hel del också.
Ja, precis. Och så Daniel Westin.
Just det.
Var ju de Sunne, kanske... va? Ja, precis.
Just det. Ja, men ni tog ett silver. Inte illa.
Ja, nej. I efterhand så är det bra.
Ja. Du, det gör dig lycklig?
Relationer kanske. Människor. Möten.
Vi hoppar mellan ämnena för jag säger, hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut?
Oj, snyggt hockeymål.
Vad går du igång på?
Ja, jag går igång på Connor McDavid när han sätter fart och gör en riktningsförändring en mot en och lurar upp backen och sen sprätter upp den i nättaket. Det tycker jag är snyggt.
Fall vi går tillbaka till det andra då. Det står du inte ut med, motsatsen till det som gör dig lycklig.
Lögner kanske. Oärlighet. Det är nog det första jag kommer på.
Tillbaka till hockey. Om du fick ändra en regel, vilken skulle det vara?
Och det jag står och tänker på många gånger när jag står i båset, det är sexman-regeln. För den tycker jag är lite löjlig.
Berätta.
Ibland blåses det, eller ganska ofta blåses det för sexman, fast det är en puck kanske träffar någon som håller på att byta. Han är inte alls delaktig, han har redan gett upp liksom, bytet.
Ja, just det.
Och så åker han ut 2 minuter. Den tycker jag är lite löjlig.
Just sex man vid byte av blåsningarna.
Ja, liksom. Ja, precis. Inte sex man i stort, men den i bytet.
Ja, för visst har ni haft, det varit en av matcherna nu som har varit för Färjestad, har det varit en där det var verkligen sex man på isen ett tag. Jag kommer inte ihåg vilken av dem det var nu. Men skitsamma. Ja, du, mobilen då. Vilka 3 appar använder du mest i din mobil?
Ja, en jobbrelaterad som håller på med digital vård. Twitter går nog rätt hett, tror jag. Annars är jag ju lite traditionell på Aftonblad och Expressen och VF och MVT. Lite nyheter.
Uppdaterar det helt enkelt.
Ja.
Sista profilfrågan. Vilket är ditt paradnummer med gitarren vid en brasa på sommaren?
Ja, den hade du listat ut. Den var lite yngre, hade jag en som hette Johnny med Carl Pedal. Den tyckte jag fick igång runt brasan ganska bra.
Ja, men för du är lite musikalisk. Det har ju kommit ut något klipp någon sommar när det är teambuilding och du sitter och håller låda med gitarren.
Ja, vi var mer förr där. Jag Grana körde ju mycket. Han spelade piano och jag körde lite gitarr och grejer. Och sen tog ju Linus Persson vid.
Just det.
Och sen sist här Linus Johansson och jag lirar lite.
Har du någon du kan lira med i år?
Nej, jag har inte hittat någon här riktigt. Nej. Jag sitter hemma och klinkar lite med.
Du är ensam trubadur. Du har inget band längre.
Nej, precis.
Men du, som sagt, nu, du lyfte ju lite halvt på där och berättade om Färjestad moderklubb och har spelat där hela karriären. Hur hamnade du där du är idag, helt enkelt, som ansvarig för det medicinska teamet i Färjestad?
Ja, alltså egentligen var jag ganska tiden. När jag spelade J18, J20 i Färjestad där så hade vi ju, jag kommer inte ihåg riktigt vilket år det där var, men Jonas Asplund var fystränare då.
Just det.
Och jag var ju ganska tidigt intresserad av liksom, vad ska jag göra för att liksom, få kunskap om det här. Liksom. Och min mor, hon var sjuksköterska och så frågade jag henne med. Och då tyckte hon att men sjukgymnast kanske skulle tipsa. Ja, eller passa det ganska bra. Så det är kanske runt 16-17 års åldern så var jag nog ganska klar på att jag ville bli sjukgymnast.
Ja, okej. Okay. Det fanns liksom där. Ingen alltså juniorspelare i Färjestad, det var ingen hockeydröm liksom.
Nej. Jo, det fanns det givetvis. Ja. Ja, det fanns det. Det var ju först, jag var ju med tills jag blev överårig där som J20.
Ja.
Innan jag flyttade ner till Mjölby och spelade där. Och plugga i Linköping då. Men det, och då insåg jag väl att jag kommer inte bli något hockeyproffs. Kommer jag inte. Men egentligen under utbildningen redan här så tog jag väl kontakt med Håkan Loob där. Jag spelade ju med Henrik Loob i alla år egentligen. Och samma kedja där till och med. Så, så då hade vi kontakten jag och Håkan där under utbildningen. Så var ju fascinerad som juniorspelare, hade väl någon skada och kom upp till Kent Wehner där som fixade mig på en enda behandling. Liksom. Var imponerad.
Ja, exakt. Vi ska säga för er som inte vet, Kent Wehner, massör i 350 år ungefär i Färjestad, tror jag han jobbade.
Faktiskt. Nej, så jobbade jag något år där nere i Linköping och sen fick jag då en chans att komma in. Som på, jag kommer inte ihåg hur många procent, men halvtid kanske till att börja med.
Ja, okej.
Prövoår. Så vi flyttade hit och jag och min fru. Och sen dess, det är ju hösten 07 tror jag.
Ja, det är så.
Så, att, så pass länge är det.
Ja.
Sen dess har jag varit kvar.
Och hur länge? För nu är det väl inte på halvtid, eller hur ser tjänsten ut nu?
Ja, tjänsten ser ut. Jag och Oskar då, vi har 75% var.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och det passar mig ganska bra. Mm. Jag har en liten klinik vid sidan av och sådär också. Så rent praktiskt så delar vi ju på alla matcher sedan de sista 2 åren här.
Mm.
Så både hemma och borta. Så är det bara en som jobbar. Det är lite mindre att göra faktiskt runt matcher.
Ja, okej. Okay. Mm. Mindre att göra mot vad det har varit, eller hur menar du?
Ja, det är det nog också. Men jag tänker framförallt om man jämför med en träningsdag eller en rehabdag. Så där, så, det är ju akut omhändertagande oftast kring match. Och då är det... Och nu för tiden är nog spelarna lite mer självgående faktiskt, gällande in i gymmet och, och så. Det var fler behandlingar och liknande förr.
Ja, men precis. För om vi tar det, alltså det finns ju även nu ett par, Jonas Asplund är tillbaka och Rickard Kalenius där som fystränare, och de finns väl också med så sett och guidar och hjälper lite med, jag gissar att det går lite hand i hand med det du och Oskar gör.
Ja, exakt. Och det är ju jättestor skillnad där. Så de håller ju på kanske och hjälper dem att stretcha och sådär.
Ja, okej.
Okay. Så de tar ju, hjälper oss mycket med det som vi gjorde förr då.
Ja, precis. Precis. Du, vad är roligast med jobbet?
Ja, men det är lagsammanhållningen tycker jag. Det är det roligaste. Och vara bland 20 vänner liksom, eller 30 vänner och liksom ha roligt och skratta och ha en skön stämning, och sen då få chansen att vara med kring alla matcher och när det verkligen gäller. Jag gillar ju att det är lite, det är liksom målsättningen är nästa match hela tiden. För mig då som är fysioterapeut eller sjukgymnast, och få dem spelklara så fort det går liksom. Det triggar mig.
Jaha. Det är eran egen match, liksom.
Ja, precis.
Vad just i jobbet så, hur ser liksom arbetsdagarna ut? Är det en matchdag? Hur ser den ut?
Matchdag då? Då har vi ju vanligtvis samling vid 10, om det är 7 match, någonstans där. Och då, om det är några skadade spelare, så kör vi oftast lite rehab där innan. Kanske vid 9-tiden. 8.30 någonstans där. Sen matchdag är faktiskt, det är lite lugnare då. Det mesta är klart. De har sina egna liksom vanor och uppvärmningsritualer. Men lite rehab på de som är skadade givetvis. Lite behandling på dem. Sen är det någon kanske som behöver en liten ryggbehandling eller så, av de som ska spela. Vid 1-tiden kanske den delen är klar, går upp och käkar, och så är det med någon timme ledig där innan jag är tillbaka vid 4-tiden kanske.
Du kör delad tur.
Ja, det precis. Ja. Match då är det så.
Ja.
Och sen ramlar de in där vid 4:30 kanske. Och då är det några som har, det är ju mest liksom invanda mönster. Det är någon som kanske alltid tar en ryggbehandling eller alltid vill ha hjälp med det ena eller det andra. Det är ju liksom aldrig något akut om det inte händer något på uppvärmning som man måste ta i.
Exakt. Du, hur, med tanke på att du ändå spelade själv, alltså för i båset, vad gör du? Du står ju med i båset, vad gör du i båset?
Ja, det... Helt ärligt, så det som pådrivare är en del i det. Försöka hjälpa till och ropa bra saker till dem. Sen är det ju givetvis om någonting händer och hänga med på det. Och det är ju speciellt kanske på huvudsmällar och sådär. Nu har vi ju bra hjälpmedel nu för tiden, som man kan se lite på repriser på videos och sådär. Men för det är väl lätt att missa om man fick en liten smärm mot huvud och så. Och ser man inte den då, så är det betydligt svårare. Och även andra skador. Om man inte ser hur det har gått till. Man har en stor hjälp där. Beroende på hur våldet liksom har sett ut då.
Ja, exakt. Men visst, på matcher finns det även en matchläkare på plats alltid, eller hur funkar det?
Ja, alltid matchläkare, alltid hemmalagets läkare på plats då.
Så då är det en av de tre du pratade om där förut i det medicinska teamet, eller hur är det i Karlstad?
Ja, precis. Hos oss är det dela Anders Engström och Magnus Hallén på matcherna.
Ja, okej. Okay.
Mm. Ja, och det är ju, när man kommer på borta plan så är ju, man är ju själv tills man kallar in läkaren egentligen, kan man väl säga.
Ja, okay.
Mm. Sen har ju matchläkaren sista ordet om han vill plocka av någon som man tycker ser vimmelkant ut. Om jag har gjort det då.
Mm. Så rent krasst så kan Färjestads matchläkare plocka av en motståndarspelare om han tycker att motståndaren men uppvisar tydliga, pratar om hjärnskakning. Alltså sådana tecken, symptom på det.
Ja. Mm. De har befogenheter till det och ska göra det om det är så.
För ifall vi är ändå inne på det med hjärnskakningar. För det är ju klart att det har varit en... Ja, under de här åren, hur skulle du jämföra man, bara från 2007 till nu, hur man pratar om hjärnskakningar överhuvudtaget?
Ja, det är ju en enorm skillnad.
Mm.
Diagnosmässigt då, om man börjar där, så var det ju... Du skulle ju i princip ha varit borta då, eller du skulle ha svartnat för ögonen för att få en diagnos, eller du skulle ha minnesluckor för att få en diagnos 07.
Ja.
Och då hade väl den här hjärntrappan kommit in, jag vet inte riktigt vilken år det är, men om det var 07 eller kanske något år innan till och med, då var det ju oftast 3 dagar pratade man om då, att spelaren behövde vara ledig eller vila helt enkelt.
Mm. Exakt. Jag minns, för jag började jobba på VF 06 och jag minns liksom hur man skrev om hjärntrappan som något nytt ändå.
Ja.
Liksom fick förklara det i text vad det handlade om. Men fortsätt.
Ja, men det var nog någonstans där.
Mm.
Nej, och nu är ju samtliga som är inblandade väldigt medvetna om hjärnskakning och symptom på det och vad det kan innebära och liksom... inte ta det på allvar.
Mm.
Och det är ju, om man bara backar några år på den här vägen då, så var väl vi i medicinska teamen liksom förstod väl att vi måste ta det här på allvar. Men då hade vi inte riktigt spelarna med oss.
Ja, okej.
Okay. Och det är ju, i många fall är det ju en subjektiv diagnos. Man frågar hur de mår. Mm. Och det är ett problem. Och fortfarande svarar de att de säger att de mår bra och det inte finns några liksom tydliga fynd att de har vinglat till eller ser konstigt ut, så, så har man inte mycket mer att gå på.
Nej.
Men som det är nu är det ju snarare kanske att man får försöka för spelaren att säga att nej, du har inga symptom på hjärnskakning. Utan de är fullt medvetna om riskerna med det, skulle jag säga.
Exakt.
Och vi är ju oerhört försiktiga med det.
Ja, för hur ser det ut i det? Jag vet att Sanny Lindström vet ju alla hans historik med hjärnskakning och så här. Och hur han pratade om att han blev ganska upprörd. Jag vet inte om du såg, men Adam Edström nere i Rögle blev ju avstängd här för en smäll mot huvudet på Järn och Kärki.
Ja,
Kärki som ju var hos er. Och Kärki gick ju in och spelade bytet efter. Nu förstår jag att du har ju inte koll på hur han mådde och allt sånt här. Men rent generellt kring sådana där... Det är ändå någonting man ändå lite höjer på ögonbrynen åt, att få en sån rejäl smäll mot huvudet och fortsätta spela. Vad är praxis liksom? Hur ska det se ut?
Ja, till att börja med så är det ju, jag såg den tacklingen där mot Kärki där. Mm. Nu såg jag inte hur han reagerade efteråt då.
Nej.
Men som vi i alla fall försöker jobba i Färjestad där, är det en kraftig smäll mot huvudet och vi ser på video att det tar i huvudet, alltså då försöker vi plocka av spelaren.
Mm.
Och
plocka av, då pratar vi ju till omklädningsrummet eller?
Ja, precis. Helst det. Mm. Och det är ju vad vi eftersträvar.
Mm.
Så att adrenalinet får lägga sig lite. Mm. Och man får lite liksom grepp över situationen. Och sen, och väl där inne då, så är det ju, det är matchläkaren i regel som gör det. Mm. Är det ju frågor om hur de mår och de får lite räkneuppgifter och lite sådär som de behöver klara av för att ta sig ut då.
Mm. Mm.
Men det går ju mer och mer, alltså om vi har den minsta misstanke om att det här kan komma symptom i efterhand, då får de inte spela klart.
Ja, okej. Okay.
Och förr var ju det kanske ramaskri bland spelarna liksom. Mm. Men nu för tiden är ju fullt accepterat. De förstår varför vi gör så. Men en smäll mot huvudet och spelarna har inga symptom alls. Den är svårbedömd.
Mm. Mm.
För då ska man bedöma våldet mot huvudet i en snabb situation. Hur hårt var det liksom. Och det är ju egentligen själva kraften i tacklingen spelar ju egentligen ingen roll.
Nej.
Det kan ju vara en liten tackling i bröstet som får hjärnan att snurra runt in i skallen som liksom orsakar en hjärnskakning.
Mm.
Så just de här tacklingarna med mindre symptom, de är svåra, är de.
Mm.
Men vi försöker i alla fall ta av dem, lugna ner dem och sen försöka göra en bedömning.
Mm. Jag gissar även att det är lika svårt fall vi går åt andra hållet. Alla Färjestadsportrar minns ju slutspelet för 2 år sedan nu. Linus Johansson näst sista där i Stockholm.
Ja.
Vilket ju var en riktigt rejäl smäll mot huvudet. Men han mådde ju väl ganska bra efteråt. Och var ju själv, han pratade ju efter uttåget där i match 7 att ja, jag hade nog velat spela den här matchen för jag mår bra. Men ni lät honom inte spela. Det måste vara enormt svår avvägning.
Ja, den var svår men ändå glasklar, den bedömningen.
För att?
Ja, men han hade tydliga symptom initialt. Okay. Vinglar av, ingen balans.
Nej, just det.
Omtöcknad första timmen kanske. Som jag kommer ihåg det. Och det är tillräckligt då i dagens diagnostisering. Men som du säger, mår bra dagen efter, mår bra 2 dagar efter.
Vill spela en match 7.
Vill spela, ja. Och är liksom det som är svårt men oerhört viktigt ju som det vi befinner oss i. Vi kan ju inte ta hänsyn till att det är match 7.
Nej.
Och att trycket är enormt liksom, från samtliga att han ska spela.
Mm.
Då gör vi fel. Det är ju bara om det specifika fallet och hans hjärna det handlar om.
Mm.
Men det är klart att man får kämpa rent alltså som person liksom. Och stänga av de sakerna.
Mm. Hur alltså alla trycket, det förstår jag alla att alla supportrar så här vill att de ska spela. Hur är det generellt sett från tränare och sportslig ledning så? Vars jobb kanske hänger på om den där spelaren. Hur accepterande är man? Utan att du ska behöva prata nu om just hur Johan Penneborn eller Peter Jakobsson och så vidare är. Men hur är det klimatet generellt?
Ja, men inga problem skulle jag säga.
Det är det?
Mm. Nej, inga problem. Det har inte varit något problem tycker jag egentligen som jag har upplevt. Nej. Det är klart att man kan ha en dialog från en tränare liksom. Men jag har aldrig varit med om att någon har liksom kört över det beslutet då. Så att, och speciellt med den här ledningen vi har idag, vi känner nog fullt förtroende för att de har det för oss liksom, att det är vår bedömning då.
Mm.
För jag tror att samtliga är medvetna om att det faktiskt kan vara så att det, om vi tar Per Åslunds smäll då, till exempel. Han har inga symptom alls egentligen den första dygnet liksom, och så slutade med en jättelång frånvaro. Så att,
ja, för det vet jag, det pratades ju initialt som det pratades om smällen, så var det att det har nog gått bra faktiskt. Det var en rejäl smäll, men det har nog gått bra. Det ska inte bli någon längre frånvaro. Och sen så blev det bara tyst. Eller tyst, men sen, sen hände ingenting.
Nej, precis. Nej, jag skulle säga, det är det svåraste vi har som medicinare kring hockeyn där. De bedömningarna kring hjärnskakningar med små symptom. Alltså är man helt liksom vinglar av, det är inga problem. Men det är just de här små symptomen som kan ge förödande effekter på sikt. Då.
Mm, precis. Det måste vara, för att prata rent för dig. Du har gått igenom ett gäng hjärnskakningar. Vi kan tyvärr räkna upp nästan behöva använda mer än en hand för att räkna upp antalet spelare i Färjestad som har behövt sluta på grund av hjärnskakningar med Sanny och med Anton Grundel och med Marius Holtet. Och det var Per Åslund med sin långa, långa frånvaro i fjol och så vidare. Hur är det att handskas med de där fallen? För att det måste vara... Jag menar, jag kommer ihåg i fjol, förra hösten när jag stod och pratade med Per en gång när han hade varit på is där på hösten. Och blev liksom emotionellt påverkad av att se tomheten som var i hans ögon. Jag vet, jag använde det för att beskriva när jag träffade Per och Malin och pratade om hela tiden de hade haft gått igenom. Så använde jag just det som ett exempel i texten, att det var... Han var blank i ögonen på något sätt. Han var liksom lite vattnig i ögonen. Och det var som att man pratade med honom. Och ja, han håller ju på Manchester United precis som jag. Så vi brukar ofta byta några ord om United. Och det var, vi pratade, men det var liksom... Det var som att han inte riktigt var där. Så sett. Och det måste ju du också uppleva, såna.
Ja. Ja, det är ju känslosamt även för mig såklart. Det är ju... I de flesta fall liksom nära vänner blir det ju, eftersom vi träffs varje dag även om vi har en jobbrelation. Och så är det som terapeut, tycker jag, det är väldigt frustrerande att inte kunna ge dem besked om liksom att det här tar 4 veckor och sen är det bra. Det är liksom en ovisshet hela tiden för alla liksom, och speciellt spelaren såklart då. Och det finns oftast inga mirakelbehandlingar som gör att de helt plötsligt slipper det där.
Nej.
Utan det är tid, och hur lång tid, det vet vi inte liksom. Så det är så mycket ovisshet, och det är ett av svårigheterna också i rehabilitering, att det blir så mycket andra faktorer som spelar in. Det blir oro liksom för framtiden och spänningsrelaterade besvär som kommer sekundärt liksom.
När vi är inne på Åslund, alla blev ju sjukt chockade när han plötsligt gjorde comeback där i just den matchen som Linus Johansson missade. Hur gick diskussionen om den med tanke på det han hade bakom sig? För jag gissar att det fanns många faktorer. Alltså, Per Åslund hade ju knappt tränat, eller han hade ju inte tränat med laget för fullt. Jag gissar att det fanns även sådana fysiologiska aspekter att ta in, att hur redo är hans kropp för att gå in i en 7:e avgörande SM-semifinal?
Ja, jo, såklart. Men det var ju ingen chansning, det var det inte. Han har varit precis 5 veckor med Pelle Pressberg i full fart, om jag kommer ihåg det rätt. Och hade ju inte uppvisat några ökade symptom.
Nej, just det.
Kring det då. Men det är klart att rent prestationsmässigt så hade man ju önskat att han varit med i laget och så då.
Ja. Så sett går det inte att säga något att det var en chansning kring hur han skulle kunna prestera, för det visste ju ingen.
Ja, men det var ju inte så vi slängde in honom och hoppades att det skulle gå bra med hans huvud. Liksom.
Nej.
Absolut inte.
Nej, exakt. Det som det pratades en del om då, det här impact-test, eller hur är det, vad heter det?
Ja.
Kan du berätta lite, vad handlar det om egentligen? För det, när vi ändå är inne på hjärnskakningen.
Ja, det är ju ett test som varje spelare som spelar SHL har gjort. Och man gör det kanske var tredje, var femte år och sådär. Det är ett kognitivt test, kallar man det. Och det är ju minnestester, reaktionstest framför datorn är det.
Ja, okej.
Som är utvecklat då. Och då ska man kunna se till exempel då, efter om en hjärnskakning, eller en spelare som har hjärnskakning passerar drygt 2 veckor och det har inte blivit bättre, då kan man göra det impact-testet igen då. Och då ser man att efter hjärnskakningen där, har det liksom förändrats något? Har han störd minnesfunktion eller är reaktionsförmågan nedsatt eller så? Och är han det, då har man nog ett lite större problem då. Har att göra.
Då förstår man att det kommer nog bli längre
tid. Precis. Ja, precis. Och så vägs det ju in liksom.
Men gör man alltid det även efter en, om man säger så, en lättare hjärnskakning? För det, en spelare kan väl teorin, nu för tiden, om vi pratar 3 dagar förr, så är det väl en vecka ungefär nu, även på lindrigare hjärnskakningar.
Ja, det måste gå 6 dagar då, säger man på en vecka.
Gör man det där testet efter 2 veckor oavsett fall en spelare tillbaka efter 6 dagar?
Nej, det gör man inte.
Ja, okej. Okay.
Och det finns ju vetenskaplig grund till det då. Ja. Men så det gör man inte. Det är bara om de kvarstår i smärta eller huvudvärk eller så.
Mm, precis, precis. Har det varit någonting som är verkligen till hjälp för dig?
Vad ska jag svara på det? Om man tar Åslunds fall där, till exempel, utan att, så man kan ju ha symptom och inte speglar fastän det där testet är helt grönt.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Så det avgör liksom ingenting. Det är klart att slår det åt andra hållet att det inte är bra. Mm. Det är ju, men att det är,
det ger inte klartecken som, men det kan ge stoppsignal, om man säger så.
Ja, det är nog rätt sätt att använda det på.
Mm, exakt. Du, innan vi går vidare så måste jag ta en sak till med tanke på att vi ändå nu var inne på din roll i båset och så vidare. Du har ju ändå liksom en hockeybakgrund, för du spelar i Mjölby, så spelar du i 2:an eller var det 1:an?
Ja, både och. 2:an och 1:an.
Och så Forshaga, har du varit där en säsong också eller?
Ja, det var också en säsong i 1:an där.
Ja, just det. Och så har vi väl, som jag trodde du skulle säga, straffläggningen mot Ulf Söderström när ni mötte Linköping i Mjölby som är största hockeymerit.
Ja, det var ju fin hyllning.
Mjölbys 2 största söner.
Ja, precis. Mm.
Ja, för vad var det? Var det i periodpaus ni snörade på er och gick ut och slog straff, eller vad var det?
Ja, precis. Ja, ja, så var det massa vatten på isen, det kunde jag inte hantera riktigt med min teknik, så det var en Uffe.
Ja, du var väl underdog, ska vi väl säga.
Ja, precis.
Nej, men ändå, med tanke på din hockeybakgrund, när du står där i båset, händer det att du ger liksom tips till tränarna, saker du tycker, eller håller du dig helt och hållet ifrån den biten?
Ja, hockeymässigt absolut inga tips.
Nej.
Och är ingen taktiker. Jag ser inte det där tyvärr.
Nej.
Hur man ska göra. Absolut inte. Nej. Skulle jag säga.
Vad skönt kanske. Annars hade det har varit svårt att hålla fingrarna i styr.
Ja, precis. Mm. Nej, det är inte min grej riktigt.
Så det är snarare att pusha på spelarna och så vidare.
Ja. Mm. Det är väl, om jag får en fråga så svarar jag såklart. Vem tycker du ser het ut? Liksom. Det är mer på den nivån.
Härligt. Du, innan vi går vidare lite mer på jobbet och utmaningarna med det, så har det blivit dags för mig att dela ut en tredje finalbiljett. Att Johan Hedberg kommer träna Mora i vinter var ni ganska många faktiskt som visste. Han har ju faktiskt till och med coachat mot Färjestad på försäsongen i Ängevisalder i Forshaga. Men närmast rätt tidpunkt för första mål i SHL-premiären Luleå-Färjestad var Urban Fagrell. Så stort grattis till dig, Urban. Du vinner ett presentkort värt 500 kronor på Maxi Bergvik samt en bag från VF. Dessutom säkrar du som sagt den tredje biljetten till vårens stora finaltävling. Så skicka ett mejl till hockey@vf.se för mer information kring hur du får dina priser. Ni andra då? Ja, vill ni kanske också vara med och vinna samma sak? Lyssna nu för att få veta vad Christer undrar om den här gången.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här är veckans fråga. Som för en gångs skull inte handlar om hockey. För Hell är även namnet på en VM-deltävling i rallycross. Vi undrar, i vilket land körs den? Ja, den här frågan måste jag också googla på, tror jag. Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Skellefteå och Färjestad den 15 oktober. Och ni skickar till hockey@vf.se. Alltså svar på frågan, första målskytt, tidpunkt för det, och det skickar ni alltså till hockey@vf.se. Och ni minns väl vad som står på spel i finalen, va? Dels den där helårs plusprenumerationen på VF som innebär att ni får läsa några 100 000 tecken av mina alster. Bara en sån sak. Vinnaren tar dessutom hem 800 kanelbullar. Ja, eller ja, det är i alla fall vad ni får möjlighet att köpa. För det är nämligen exakt så många bullar som det nu på söndag på kanelbullens dag går att köpa hos Christer på ICA Maxi Bergvik för de 5000 kronor ett presentkort som finalvinnaren får. Det räcker till det helt enkelt. Hur lång tid tar det för Mattias Hell att äta upp 800 kanelbullar?
Ja, det är faktiskt ingen favorit, så det tar nog ett år.
Det tar nog ett år, ja. Men du skulle ändå, trots att det inte är en favorit, kunna klämma i dig 2,5 per dag, alltså.
Ja, men hade det varit tävling så hade jag nog klarat det, faktiskt.
Jag tror att det är inte så i alla sådana här äta snabbt-tävlingar, att nyckeln handlar om att göra det blött. Tror du att de ska äta korv med bröd så här, så doppar de korvbrödet i vatten, för det går så mycket snabbare att äta om det är vätska i också.
Ja.
Njutning ändå.
Det låter så där.
Ja. Du, anledningen till att vi inte sitter ansikte mot ansikte idag utan gör den här intervjun via Skype är att jag åkt på en klassisk småbarnsförälder snuva och givetvis får hålla mig hemma och jobba hemifrån. Och jag gissar att det just i dessa tider med coronapandemin som vi fortfarande är mitt inne i. Hur mycket påverkar det er i er vardag med just den aspekten?
Ja, peppar peppar, än så länge inte särskilt mycket.
Nej.
Förutom att vi har ändrat lite beteende, men frånvaromässigt inte riktigt ändå.
Nej. Det har inte, men jag gissar att man, alltså jag pratade med Erik Koskela som är tränare i Grums herrar i division 1, och han pratade om, jag tror det var han eller Dennis Hall i Forshagen, nu blev jag osäker, jag pratade med samma två samma dag om samma ämne, men de pratade om det här att det är ju en klassiker bland hockeyspelare på hösten att bli snuviga. Att när man går in och ut ur en ishall och det är kallt i ishallen och det är lite varmare utanför, att man drar på sig snuva. Och att skilja det från att ha blivit smittad och gå runt på ett coronavirus. Eller ja, rättare sagt, era spelare får väl heller inte komma till jobbet om de är snuviga.
Nej, det är samma regler. Är det. Är det nolltolerans, skulle man väl kunna säga.
Hur svårt, alltså när det börjar spridas, brukar ni liksom klara er relativt bra även från sådana liksom mindre förkylningar? Eller hur rädd är man för det här att det ska börja spridas något i laget?
Ja, jag ser ju faktiskt framför mig att det kan vara rätt stökigt för oss om det skulle bli så, för att en vanlig säsong, det är ju inte ovanligt att det är liksom 5-10 man som går och drar på en liten förkylning.
Nej.
Som är helt ofarlig liksom. Men som tur är, peppar peppar, så har vi inte kommit dit då.
Nej.
Ännu.
Nej. Exakt.
Och förhoppningsvis så hjälper de sakerna som vi gör att vi kanske får mindre spridning av en vanlig förkylning också.
Vad är det ni gör då? Rent praktiskt, vad gör ni?
Ja, det är ju inga såna här jättekonstiga saker, utan Nej. Vi följer ju rekommendationen här liksom. Det är avstånd och det är att tvätta händer. Men rent praktiskt kan man väl säga att vi har satt upp, det är ju regler i olika rum där då, hur många man får vara i pantryt och i gymmet och i medicinrummet och så vidare. I samma sak i omklädningsrummen är det ju avstånd.
Vi det är bra har, att ni har Sveriges största omklädningsrum, även fast det har blivit lite mindre. Men just idag, i det här fallet, så är det positivt.
Ja, det är väldigt tur att det är så. Så genomgångar så sitter vi ju på stolar och så för att sprida ut oss då.
Just det.
Annars är det ju minsta symptom, stanna hemma. Och vi har ju en app då, som det skickas ut varje morgon. Som det är krav på att man ska göra innan man kommer till ishallen. Man ska ta tempen och man ska svara på en massa frågor. Är du snuvig ja eller nej? Är du hostig ja eller nej? Det är inga konstigheter egentligen. Men vi kontrollerar det varje dag. Har man minsta symptom så får man inte komma in.
Nej. Idag vet jag till exempel att Wojciech Mosek var hemma med lite sjukdom.
Ja, precis. Och då får man gå och ta ett prov då. Och se om man har något covid-19. Det har vi inte haft ännu. Och så är det ju 48 timmar till efter sista symptom då. Inte riktigt svart och vitt kanske där, men beroende på vad man har då.
Ja, för det är det så. Jag vet, jag pratade med Degerfors, där ju frågan blev väldigt aktuell här förra veckan. I och med att de mötte Umeå, och Umeå, de mötte Umeå förra måndagen, precis en vecka sedan. Och därefter har väl Umeå haft 10-11 fall av covid-19 bekräftade fall i laget. Och då pratade vi just, jag pratade med Andreas Holmberg i Degerfors, som berättade att de med deras spelare, ifall de blir sjuka och så innan de får komma tillbaka, ifall du har varit förkyld så måste du gå och testa dig innan du får komma tillbaka i träning igen.
Ja, så har vi också gjort och så gör vi.
Så det krävs ett sånt test liksom.
Ja, precis.
Hur lurigt kommer det här att bli under säsongen, tror du? Sett till ja, men som du säger, om ni skulle åka på 7, 8, 9, 10 som är förkylda samtidigt och det är 2 och 5 borta. Och dels sett till, ja, men när vi börjar närma oss utslagningsmatcher och så här. Det kommer att bli en svår gränsdragning att göra med lite symptom liksom.
Ja, absolut. Det kommer det att göra. Och vi lär oss ju här efter vägen liksom. Vi för ju en dialog hela tiden om ja, Johan Hemlin där och övriga medicinska team. Men absolut så kommer det bli svårt. Det tar ju dessutom någon dag. Vi har ju inga förturer i just testerna där heller. Så.
Nej, just det.
Det tar ju minst ett dygn att få svar då.
Exakt.
Och det är ju också, även om man skulle vara inte ha covid-19 men en vanlig förkylning, så smittar det ju andra ändå, och då måste de också vara hemma och ta prov för. Så att det för ju med sig liksom. Det har potential att bli lite stökigt.
Ja, och inte bara hos er utan så, hos alla lag givetvis, så sett.
Ja, absolut.
För jag gissar att det, ja, men trots allt, det är färre, med fotbollen har inte haft så mycket sådana grejer, men det är klart att det är färre som är sjuka generellt sett på sommaren än vad det är på höst och vinter, så sett.
Ja. Precis.
Vi får se helt enkelt vad som händer. Men jag tänkte, vi var inne lite här. Det har ju precis kommit ut om att Gustav Rydahl blir borta 3-6 veckor. Han klev ut i lördags när ni mötte Brynäs, första perioden. Tänkte, alltså alla ser ju på isen. Han skadar sig, och någon kanske kommer in till honom där. Och han leds av isen och sen försvinner han in i omklädningsrummet. Vad händer sen därefter? När ni går in liksom, vad gör ni?
Ja,
När dörrarna stängs,
ja. Ja, nej, men vi kan ta Gustav Rydahl som exempel då. Han får en tackling mot sargen. Vi ser att han blir skadad. Matchläkaren springer ut och gör en snabb bedömning bara hur läget är. Och i det här fallet kände ju Gustav själv där att det inte var riktigt bra. Så han åker direkt till omklädningsrummet då. Det jag gör då är att jag kollar i våran iPad där. Då har masken suttit uppe på pressläktaren och taggat den där smällen. Så jag ser den i repris. Jag ser den hur han tar och på vilket sätt knät i det här fallet då åker. Och redan där har jag en ganska bra ledtråd vilka strukturer det är som potentiellt skulle kunna vara skadade i knät då.
Just det.
Och så går vi in då till mitt rum. Ändra om det är jag eller om det är matchläkare, det beror lite på. Det beror lite på skadans natur. Men då kollar jag på Rydahl där och så undersöker jag knät. Och så ger jag en första bedömning och prognos. Framförallt för att lugna spelaren. Eller ja, ge honom ett besked. Vad det verkar som då. Och en sån där superakut undersökning på exempelvis knä är ju många gånger ganska svår. Och man skjuter ju lite brett då. Även om det är erfarenhetsmässigt så träffar man ju ändå hyfsat rätt.
Du träffar oftare rätt nu än 27.
Ja, definitivt.
Ja.
Förhoppningsvis var jag tyst på den tiden.
Ja, exakt.
Ja, men då gör man det. Och sen är det ju, i första hand så är det ju tryck, högläge. Och möjligtvis is då, om de har smärta. Och så länge som möjligt, egentligen. Och då är det ju och börja planera lite hur vi ska ta hand om det där. När vi ska ses dagen efter då behöver det ju nästan gå för att man ska kunna göra en hyfsat bra bedömning. Och i det här fallet, det är Rydals fall, så bokar man ju också en MR-kameraundersökning.
Mm.
Så fort som möjligt då. Och då är vi ju händerna på lite annat folk som har möjlighet att köra den där kameran då.
Mm.
Och det är ju försäkringsvägen man tar. Alltså, vi utnyttjar ju inte vanlig sjukvård.
Nej.
Ja,
så och visst oftast... finns det en apparat i byggnaden, eller?
Ja, det stämmer. Ja. Aleris har en MR-kamera.
Det måste vara...
otroligt smidigt.
Ja. Men en vanlig torsdagkväll är en smäll. Då kan ni inte gå upp och göra undersökning direkt. Eller vill man inte ens göra det direkt? Eller hur ser det ut?
Ja, alltså den enda anledningen för att göra det egentligen, det är ju för det mentala i så fall, att man ska få ett besked, eller psykologiskt liksom, dels ett besked till spelaren och dels kanske ett besked till ledningen liksom, att så här ser det ut och så här länge förväntas han vara borta.
Mm.
Men om man tittar medicinskt på det så finns det ju ingen egentligen anledning att göra det så snabbt.
Nej.
Det får inte spelaren tillbaka snabbare alls på något sätt.
Nej, exakt.
Ja, men då bokar vi upp det. Och sen är det ett knä då, till exempel, då är det ortopeden Dick Larsson som kopplas in då, så gör han en undersökning dagen efter, eller om man är på matchen samma dag eller så.
Mm.
Och så MR-svar tolkas, och så utifrån det så lägger man en prognos, och reben är igång direkt.
Mm. Exakt.
Egentligen då.
Och så i Gustavs fall, när vi ändå fortsätter eller är inne på honom. Det kom 3-6 veckor att han blir borta med en knäskada. Hur ser processen ut nu framöver för er?
Ja, till att börja med att få igång det där knät då. Få igång rörligheten igen. Få ner smärtan.
Mm.
Det är ju det första. Få bort svullnaden.
Mm.
Det är väl de tre. Så initialt.
Vad kan man göra mer än att vila?
Ja... kanske inte vila, tänker jag.
Ah, okay.
Första 48 timmarna kan man ta det lite lugnt. Men sen ska man igång så fort som möjligt, så man får iväg den svullnad som finns. Och sen har ju vi en del apparater som vi behandlar med. Vi behandlar med laser och vi behandlar med en speciell tryck- och kylapparat. Och vi kör lite ström och lite sånt där. Då, för att möjligen påverka återhämtningen. Ja, snabbare. Mm. Och mycket handlar det om att få tillbaka funktionen så fort som möjligt, så att kroppen liksom kan börja aktivera, eller Gustav i det här fallet kan aktivera sitt knä och sitt ben så fort som möjligt, så att musklerna gör så att svullnaden egentligen försvinner då.
Mm. Exakt. Exakt.
Och sen därefter? Utifrån svar och utifrån dels smärtsvar och svullnad och reaktioner, så stegrar man ju så gott det går och så fort det går.
Mm.
Och så är det ju alltid en tidsfaktor då. Kroppen behöver ju tid att läka, och på en del skador så kan man liksom köra trots att det inte är läkt liksom tillbaka till is.
Mm.
För att det finns ingen risk för att liksom, för att det ska bli värre. Och andra skador måste man vänta en viss tid liksom för att det ska hinna läka in eller läka överhuvudtaget.
Mm.
Det är lite olika.
Hur det där i första skedet, när ni har kommit in i ditt rum och ni har undersökt, gjort en första undersökning och så. Mm. Det pratas ju ofta om, speciellt efter slutspel, speciellt efter långa slutspel, vill jag säga, om spelare som har spelat med den skadan och den skadan och den skadan och så. Hur mycket spelar det där tidsperspektivet, var man är på säsongen, in på hur man bedömer skadan och hur man bedömer hela situationen? Att en skada i september, hur annorlunda bedöms den mot en skada i april i ett SM-slutspel?
Ja, alltså den stora skillnaden är ju vad konsekvensen blir av det.
Ja.
Alltså, vi chansar ju inte med skadan om man säger att det skulle liksom riskera att få men av det. Det gör vi inte egentligen någon gång.
Nej.
Men däremot så kan man ju chansa utifrån att det höll liksom en match, eller det höll en halv period, eller för att varje match, enskild match, är så det är ju ämnet vanligt grundserie, men men om vi slänger på en spelare i september och liksom chansar, och då kanske han missar 2 veckor extra för att vi var för snabba att slänga in den. Eller han får ett återfall liksom. Men i ett slutspel kan det vara så att ja, men han kunde spela en halv match, men han gjorde ett mål. Och sen får han vila här i 2 dagar, eller om det kanske är avgörande i serien, han kanske får vila en vecka till här. Det är ju som, vi hade ju ett gäng här skador till exempel i slutet av förra säsongen, Växjö-matchen där. Och då kom det besked att slutspelet flyttas fram, om jag kommer ihåg det rätt.
Ja, först var det ju det. Det kom 18 besked den här veckan, tror jag, ungefär, vad som skulle hända.
Ja, och då var det ju ett gäng spelare som vi slängde in sista matchen. För då vet vi att då hade de ändå möjligheten att hinna återhämta sig till ett eventuellt slutspel då.
Just det.
Och det hade de inte haft. Det hade i alla fall varit risk att de inte hade kunnat spela den första matchen i slutspelet. Om det inte, så det är mer en sån bedömning.
Den tidsfaktorn, tror jag. Ja. Men du då, som du ändå anställd av Färjestad, var ligger din lojalitet? Ligger din lojalitet hos spelaren eller Färjestad? Nu ska jag sätta in ditt exempel. Till exempel nu Joakim Nygård. Nu är det lite speciellt exempel med tanke på att han är på lån. Men ändå, han opereras ju här nu till helgen, va? Eller hur var det? Ja. För sin skadade finger. Och det är ju rent krasst, så är det jättedumt för Färjestad att han opereras nu och blir borta i 6 veckor. Eller något sånt. För att då kommer han nästan inte kunna spela någonting här innan han ska över till Edmonton. Nu är det här givetvis ett extremexempel. Men ta en spelare med utgående kontrakt liksom. Där spelaren kommer och säger i december att jag vill nog operera mig. Och du tycker att den här skadan är ingen fara. Du kan lika gärna operera efter säsongen. Ja, men spelaren, jag vill vara frisk till nästa säsong. För då ska jag spela med dem. Ja, men förstår du den avvägningen? Ja,
absolut, absolut.
Går det att svara på frågan?
Ja, det är ju såklart, det är lite specifika fall då. Eller fall till fall. Men i första rummet är väl ändå lojaliteten. Alltså lojalitet kanske är fel ord. Jag har ju min lojalitet i Färjestad. Men det är ju skadan i första hand liksom. Och jag ser ju hellre då att man har en dialog då med den här spelaren. Att jag tycker så här och vi tycker så här. Och att man till slut kommer överens om någonting som alla accepterar. Och jag kan inte minnas något när det har varit liksom så olika uppfattningar att vi liksom har blivit ovänner kring det.
Nej.
Utan det brukar alltid liksom...
Det är klart, de flesta spelare vill spela, men jag tänker just när det skulle kunna komma i fall där de värderar nästa säsong mer än den de är inne i, liksom.
Ja. Nej, precis. Det är en intressant fråga där. Men det brukar lösa sig med dialog då. Då kanske inte bara jag och spelaren står, utan då kopplar man in lite annat.
Ja.
Och spelarna är oftast sin agent kanske, och som är med på andra sidan då, och tycker till. Och så har vi dels medicinska teamet, men även liksom ledningen. Om det är liksom bringar ut att man står och diskuterar att den ena parten vill göra det här, andra så.
Exakt.
Det brukar enas så att båda är nöjda. Så det är klart att man tar in båda parter, skulle jag säga.
Ja, men exakt. Du, under de här åren, vilket är den värsta skada du minns? Är det någon du har svårt att släppa?
Oj. Den är inte lätt. Ja, alltså, över tid så är de här hjärnskakningarna ju inte roliga.
Nej.
Eftersom de har bringat men liksom efter karriären då. Rent direkt så kanske Nilstorps ögonskada.
Ja, just det.
Den var ju inte så rolig.
Nej. Var det en klubbspets som kom in, eller vad var det? Då kom jag inte ihåg.
Ja, det var det.
I Gävle, va?
Ja, stämmer.
Ja, just det.
Och det var ju kollega Strandlund som jobbade på matchen, så det liksom så akut var inte jag där, men det var ändå, ja, men det var lite otäckt tyckte vi.
Det förstår jag. Med alla de här skadorna, vad är den vanligaste? För som sagt, jag vet att det förs ganska mycket statistik bland er, och ni samarbetar väl mellan SHL-klubbarna när det kommer till det här, eller hur?
Ja, vi har ett system som vi är ålagda att fylla i, som går till ligan.
Vad är den vanligaste skadan?
Ja, nyckelbensleden i axeln skulle jag säga är den vanligaste. Den har samtliga spelare haft någon gång under sin karriär.
Ja. Vad innebär det? Att inte nyckelbensbrott utan...
Ja, det finns en led mellan skulderbladet och nyckelbenet kan man säga. AC-leden där. Och så får man då en tackling snett bakifrån, så trycks det där ihop och så får man en skada ändra i leden, eller att man sliter av något ledband där sen.
Just det.
Den poppar upp då. Det är vanligt i alla kontaktidrotter. Men det är nog den vanligaste om man nu skulle titta på vad de har haft.
Vad finns annars med där uppe, om man säger så?
Mycket rygg är det ju. Mycket höft är det. Det är ju ganska spritt, men nog, ja, knän är ju vanligt också, men höft och ryggpartiet kanske då.
Ja, exakt. Alla jobbar ju förebyggande mot att ska träna förebyggande för att undvika skador och så. Hur mycket ligger det i det, och hur mycket handlar det till sist om ren tur?
Ja, det finns faktiskt en del studier kring där man jobbar förebyggande och det har inte haft någon effekt alls. Men det beror lite på vad man gör. Det finns ju fina knästudier när det gäller knäkontroll till exempel, som har jättefin effekt på korsbandsskador i fotboll och handboll och så vidare. Så vi har ganska mycket sådana element i fysträningen. Ljumsk förebyggande övningar och så, som det finns bra forskning på då. För var det väl mer att vi försökte analysera dem och se vilka som vi trodde skulle kunna få problem eller skador. Och det har man sett att det är svårt. Det kan man inte riktigt se vilka som kommer få skador, om det inte är något som väldigt står ut då.
Täcka skott, är du för eller emot?
För. Absolut.
Även när Jens Westin gör det vid ställning 13-0 mot Oskarshamn.
Jo, men absolut. Det måste jag ha. Det har jag. Ja. Jag är för det.
Du, har en teori jag ska testa på dig. Först när hockeyn började så var det ingen som hade hjälm, och det känns ju helt absurt idag när vi tänker tillbaka på det. Sen var det ingen som hade visir, vilket nu alla måste ha, och det känns ju också lite märkligt att man spelade utan visir, sett till det. Tror du att det kommer komma en tid när man ser tillbaka på där vi är nu och tänker på samma sätt kring att man inte hade ett heltäckande ansiktsskydd?
Spontant skulle jag säga nej, men jag har ju ingen aning egentligen. Det är klart, när du drar historien där så är det ju kanske precis så det har varit ju.
Jag tror det var jag och Jakob som poddade om det här förra hösten. Där jag lanserade det här lite åt hållet att den enda anledningen till att inte ha galler eller vad man nu har, något heltäckande ansiktsskydd, är ju att det inte ser snyggt ut, inte är lika bekvämt, alltså så här. Det finns ju ingen, sett ur ett skadeperspektiv, logisk anledning att inte ha ett skydd även för hakan, munnen.
Nej, absolut. Absolut.
Den historiska anledningen var framförallt jag lyfte fram, att man har inte haft det, och därför.
Jag tror det är ju tandskador och ögonskador då kanske, och skärsår som är...
Och käke brukar det ändå bli lite sånt ibland.
Ja, det händer ju ibland. Kollar man hjärnskakning och sånt så får man hjärnskakning ändå ju. Oavsett galler eller inte, om man tittar på damhockey och sånt.
Precis.
Ja, det vi befinner oss nu skulle jag nog säga nej, men jag har ingen aning.
Nej. Ja, vi återkommer om 10 år så ser vi vem som hade rätt. Du, på tal om att prata. Jag vet att flera spelare i intervjuer har nämnt dig och Oscar och erat lilla, eran kabyss där inne bland A-laget, herrlaget rum. Som en liten plats att inte, ja, kanske bikta sig. Att gå och prata med någon som inte är tränare eller så. Hur viktig är den rollen, tror du, för som ni har i laget?
Jag tror den är jätteviktig. Dels kanske som en ventil, liksom bara allmänt så. Någon som tycker att tränaren är koko som gör att han inte får spela. Och allt ifrån det till att man faktiskt mår dåligt på riktigt. Liksom. Psykisk ohälsa. Och det tror jag, liksom materialarna upplever nog samma sak där. Ja. Det är mycket som sägs inom hos oss. Och vi vill ju vara på spelarnas sida, så att säga. Det är ju sekretess hos oss. Om någon vill säga någonting så tar ju inte vi vidare det till ledarna eller ledningen, om inte de nu gärna vill det då, spelarna.
Om jag säger att det skulle vara så här, en spelare kommer och berättar om att han mår dåligt och så, att det är jobbigt. Och så sen så sitter ni på bussen på väg till match och så sitter pennan där och bara, alltså, jag fattar inte vad det är med honom. Han är inte med i huvudet nu. Och du vet anledningen till att han inte är med i huvudet. Du säger fortfarande ingenting då.
Ja, nej. Nej, det gör jag inte. Nej. Det gör jag inte. Och då, jag frågar ju spelaren liksom, hur vill du göra med det här liksom? Så du berättar nu liksom. Nej, det får du inte berätta, kanske de säger. Eller jag vill inte att du ska berätta det. Eller också, du kan ta det här till pennan. Det är helt okej. Men vill de inte det så, det är absolut nej. Absolut nej. Det är ju dels sekretess och dels är det ju förtroende mot spelaren.
Det skulle inte funka i längden.
Nej, det skulle aldrig gå. Det kan, skulle aldrig få
kan något. Det vara att du försöker att övertala spelarna att de själva ska gå och säga något? Att bara du, pennan undrar varför du inte är med i huvudet riktigt nu. Jag tror det är bra om du går och berättar för honom hur du mår.
Ja, det har hänt. Det jag kanske tror att det ligger spelaren i fatet och inte berätta det här.
Ja, just det.
För det kan ju vara kanske att tränarna tycker att han spelar dåligt liksom. Att, nej, vi ska bänka han till nästa match nu. För nu är han inte alls med liksom. Och då kan det ha lättare att de också får ha en liten dialog kring det då.
Hur annorlunda är samtalsklimatet nu mot 2007?
Ja, väldigt annorlunda skulle jag säga.
På vilket sätt?
Mycket mer öppet. Och då tänker jag ju framförallt in mot tränarrummet.
Okej.
Hos oss har det nog varit så för det mesta. Även om det här med psykisk ohälsa har ju kommit på tapeten väldigt de sista åren. Det är ju någonting så vi är väldigt öppna för och vill vara öppna för och liksom en låg tröskel att spelarna ska komma in till oss och, om de mår dåligt. Och, så att ändå om vi kan prata med dem eller om vi skickar dem vidare ut i våra kanaler med allt ifrån samtalsterapeuter och psykologer och läkare och så.
Hur vanligt är det nu för tiden att spelare går hos mentala coacher och jobbar så?
Ja, det ökar ju tycker jag för varje år. Målvakterna har ju sedan länge kört de flesta kanske, skulle jag tro. Men, och det är väl kanske inget som kommer upp på bordet heller riktigt från alla. Utan det är fortfarande lite inte tabu, men vi är nog inte riktigt där än, just med att man tar hjälp mentalt.
Det är ju redan den tiden när du klev in så var det ju ibland vissa målskyttar som berättade. Lennart Karlsson var inblandad i Färjestad ganska tidigt där. Och vissa, jag vet Jonas Höglund pratade om att han, och Mattias Johansson vet jag pratade om det också någon gång där när han mådde, när han inte fick spelet att fungera och så vidare. Och pratade öppet om det. Men det är klart att det tar tid att förstå att det är samma sak som att gå till en doktor och kolla en skada på ett ben.
Ja, nej, precis. Det är viktigt att må bra om man ska prestera. Så är det.
Ja, men exakt. Du, innan vi sätter punkt så ska vi se om du får avsluta med att må bra eller om du får avsluta med att få ångest.
Oj, oj, oj.
Vi ska givetvis tävla som alla. som besöker VF Hockey. Det ingår ju i konceptet. Det är som att vara med Mästarnas mästare, vet du. Man har ju inte varit det på riktigt om man inte har i nattduell.
Nej, just det. Vi hoppas det kommer en mjölbefråga då.
Ja, det är Ulf Söderström som är svaret. Jag säger det redan nu. Det är lika bra du vet det. Nej, du kan få två ledtrådar då. Att det är en person jag är ute efter. Och personen är inte Ulf Söderström. Så mycket får du.
Ja.
Först är någonsin som har fått två ledtrådar, tror jag. Så det är.
Bra.
Men som vanligt, 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Du får gärna argumentera och resonera högt, men säg inte svaret ifall du tror du har något. Men du får skriva ner på en lapp på den nivån du känner dig trygg att svara.
Mm.
Är du redo?
Ja.
Då tar vi och kör igång. 10 poäng. Den enda spelaren som vann SM-guld både 2014 och 2015. Kort och gott. Rak ledtråd.
Mm.
Mm. Den enda spelaren som vann SM-guld både 2014 och 2015.
Mm. Vart är vi då? Är vi i Skellefteå då kanske? Ja.
Vill du ha 8 poäng?
Jag går vidare.
Mm. Har faktiskt spelat för 7 av SHLs nuvarande 14 klubbar. Men moderklubben är blåvit, precis som nuvarande klubben. 7 av SHLs 14 klubbar. Moderklubben är blåvit, precis som nuvarande klubben. Har du ett svar eller vill du ha 6 poäng?
Nej, jag får ta 6 poäng här.
Mm, då tar vi 6 poäng. Har 2 likadana vokaler efter varandra i sitt namn. Med en accent över det ena. Men det är ingen som uttalar namnet på den här spelaren så. Vars både för- och efternamn börjar med Värmlands länsbokstav. Vet du att det finns länsbokstäver?
Nej, det har jag faktiskt aldrig hört.
Hade du kunnat den så hade det, jag lärde mig den under tiden när vi plockade hem resultat från Vasaloppet. Då fyllde man i länsbokstaven för att få alla värmländska resultat från Vasaloppet. Den har alltså 2 likadana vokaler efter varandra i sitt namn med en accent över det ena. Men så är det ingen som uttalar namnet på den här spelaren vars för- och efternamn börjar på Värmlands länsbokstav. Har du något på sexan eller vill du ha 4?
Ja, det står ju helt still alltså. Nej, jag får ta 4.
Mm. 4 poäng. Att det är just den värmländska länsbokstaven är väldigt passande. För det är ju härifrån burväktaren jag söker kommer. Spelade förra säsongen i finska sport och sitter på släktmiddagar med en FBK-tränare. Passande med Värmlands länsbokstav, för det är härifrån burväktaren jag söker kommer. Spelade förra säsongen i finska sport och sitter på släktmiddagar med FBK-tränare. Du har inget?
Nej, det står helt still ut. Herregud. Nej.
Ska vi ta tvåan?
Ja, det blir nollad här ut. Ja. Nej.
2 poäng. Thomas, Alexander och Oscar. Efternamnet som även spelaren jag söker, han delar alltså med dem, är ett klassiskt efternamn i hockeykretsar. Försöker nu i karriären ett nytt liv med en säsong i Allsvenskan och Bickelskoga där han delar på målvaktssysslan med Tim Juel. Vem är det jag söker?
Fantastiskt. Och nu får jag säga det, va?
Ja, nu får du säga.
Stefan Sten.
Helt rätt. Stefan Sten. Mm.
Oj, 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 oj.
Vi får väl gå igenom. Enda spelaren som vann SM-guld 2014-2015. För han vann ju faktiskt först med Skellefteå. Och sen bytte han klubb. Och så vann han SM-guld med Växjö också. Och har spelat i 7 av SHLs nuvarande klubbar. För han har ju hunnit med Färjestad. Han har hunnit med Skellefteå och Växjö som vi sa. Han har hunnit med Leksand. Han har hunnit med Örebro. Och var faktiskt under en kortis i Oskarshamn. Så han därmed så prickar han in hälften av dem. Moderklubben blåvitt, Sunne IK, precis som nuvarande klubben Bickelskoga, har väl blått och vitt på något sätt som sina färger just nu. Och sen har som sagt 2 likadana vokaler efter varandra i sitt namn, Sten. Och han har ju en accent över det ena, så jag skulle ju alltid hävda att hans efternamn borde uttalas Sten. Men så är det ju ingen som säger. Och sen Värmlands länsbokstav börjar för och efternamn med S är Värmlands länsbokstav.
Okej.
Och sen som sagt var han i finska sport förra säsongen. Vem är FBK-tränaren? Han sitter på släktmiddagen med då?
Ja, men det måste ju vara Geron då.
Ja, men precis. För visst är Geron gift med Stefan Stens syster.
Ja.
Ja, det är precis så jag har uppfattat. Det var skönt att det var så, kände jag nu.
Och sen, aj, aj, aj.
Sen hade vi ju Thomas, Alexander och Oscar. Det är ju alla stenar där helt enkelt. Och sen som sagt, Stefan Sten nu i Bickalskoga. Där han ska dela på målvaktssysslan med Tim Juel. Mm, där hade du det.
Ja, det hade jag. Mm. Det var ju synd då.
Var borde du ha tagit det, tycker du, efterhand?
Alltså, jag tycker jag är en sån här hockeynörd egentligen. Men jag kommer inte på vilken som vann 2015 ens. Så det var ju kört redan. Så Blåvitt och började där. Ja, Linköping kanske. Mm. Två samma. Jonas Junland, men han var ju inte i Skellefteå. Det är någonstans för oss några.
Mm, det är, nej, man måste vara tyvärr fri i sinnet och öppen i sinnet. Men du nollade ju inte, du tog ju en tvåa i alla fall.
Ja, just det. Ja, det var ju för väl.
Jag tycker vi lämnar podden med en positiv känsla och inte med ångest. Kan vi göra så? Det känns bättre för mig, ja, om inte annat.
Jag släpper det direkt.
Ja. Härligt, Mattias. Men du, jättetrevligt att du ville vara med och berätta om livet när dörrarna är stängda och hur det fungerar egentligen som medicinskt ansvarig för det.
Tack så mycket.
Och ni andra, ja, men precis. Och ni andra som lyssnar, VF Hockey dundrar vidare hela säsongen. Tanken är ett avsnitt ungefär varannan vecka. Så vi hörs väl om ett par veckor till igen. Tills dess, ha det gött!